Amen.
Amen.
Tack Rickard. Och det stämmer, vi har känt varandra länge. Jag och min familj är väldigt glada att ni också följde efter och flyttade hit. Vi kom 3 år innan er. Så här i höst så kliver vi in i vårt 7:e år, förstår ni. Det känns väldigt roligt. Vi är väldigt glada att vi har hamnat här. Och jag är väldigt glad att få tillbaka, även jag, att få tillbaka hemma. Kul att få se många välbekanta ansikten och även väldigt roligt att se ansikten inte alls känner igen. Jag bara håller med Rickard. Alla ska väldigt välkomna hit. Tack David och lovsångsteamet. Visst har varit härligt att prisa Gud. Ska vi ge dem och Jesus en applåd? Jag tycker alltid det är väldigt härligt att få förtroendet att få dela Guds ord en söndag. Men den här söndagen så är jag verkligen laddad. För jag tror att Gud vill säga någonting till dig och till mig. Vi befinner oss just nu i precis början på augusti. Augusti är den månaden där vi är lite senare i månaden. Så drar liksom terminen igång på allvar. Och mycket som kanske nu har varit lite på sommarlov, lite på paus. Det kickar igång. Och när maskineriet liksom tuffar på, då har vi inte riktigt samma möjlighet som vi har nu. Nu har vi lite andrum. Kanske. Och jag tänker att Gud vill använda den här tiden i ditt och mitt liv att kunna tala till oss, att kunna positionera oss för hösten. Kanske hjälpa oss att se över om något behöver ses över. Vart vi lägger vårt krut, hur vi prioriterar. Så ordet som jag bara får till mig och kommer tala över idag är ordet fokus. Fokus. Tänk, alla har fokus på något. Frågan är på vad. Så vi ska tala om detta, men jag tänker bara, vi bara ber en bön och så kliver vi in i Guds ord. Himmelske far, jag bara tackar dig för var och en som är här i den här lokalen eller som följer den här gudstjänsten på streamen. Far, jag bara tackar dig. Tacka dig att du är här för att du vill tala till oss. Tack för att du vill röra vid oss. Och tack för att du vill ge oss av din inriktning för det som ligger framåt. Låt oss ha öppna hjärtan så att ditt ord och din ande kan få verka i oss den här gudstjänsten. Tacka dig i Jesu namn. Amen. Amen. Nej, men så här va. Fokus, det är något man kan prata om när man pratar om linser. Ni ser, jag har glasögon på mig här. Jag är väldigt tacksam att jag har fungerande linser i dem. Som gör att mina ögon får liksom en skärpt blick. Jag kan en skärpt syn. Jag är mer klarsynt med mina glasögon än utan. Jag kan säga att du är tacksam att du inte möter mig om jag kör bil utan glasögon. Så här va, alltså jag är närsynt kallas det. Då ser jag jättebra på nära håll. Och jag kan se att det är en massa människor här, men jag kan inte riktigt, om jag inte fuskar för att jag liksom såg vem som satt längre bak och vet vem som sitter där, så kan jag inte riktigt se vem som är där. Men nu, då bara, jag ser klart igen. Ser Peter Olsson sitter där. Innan såg jag bara en grön tröja liksom, nu ser jag att det var Peter. Ibland så är det som så att vi liksom, om vi bara låter saker och ting bara rulla på, så blir det som att vi kanske inte ens tänker efter. Och vi bara gör saker. Och så blir det att kanske till slut kanske vi får soppatorsk. För att vi inte har gjort det med rätt fokus och med rätt källa. Så vi kommer tala om några saker som vi ska lägga fokus på. Men Jesus säger ju så här. Jag känner kanske igen de här orden från bergspredikan. Att samla inte skatter här på jorden utan samla skatter i himlen. För där din skatt är kommer också ditt hjärta att vara. Och då tänker jag så här, ett sätt för dig och mig att bara så här, om du bara köper tanken att tänka okej, Johannes, jag kan lyssna på den här idén om att använda de här veckorna i augusti och bara ta tid med Gud för att kalibrera mitt hjärta. Så ett sätt bara att så här, innan du liksom blickar framåt, vi ska sträcka oss framåt. Det tror säkert sig alltid framåt. Men det kan vara bra att ändå bara så här, titta i backspegeln och reflektera lite grann. Reflektera är ju, har ju med spegel att göra, så att backspegeln, fattar. Då kan du se vart du har ditt hjärta, vart din skatt är. Och jag skulle vilja ge dig 3 K:n. Ni vet, jag är lite skadad, jag gillar så här, grejer för att komma ihåg. Du kollar din kalender, vad har du ägnat din tid åt? Kolla ditt kontoutdrag, vad har du lagt dina pengar på? Och kolla din kamerarulle, vad är det för bilder du sparar, vad är det för kort du tar? Inget av det här behöver vara något som är fel. Förstår du? Har du massa bilder på din fru eller din man eller dina barn eller någonting annat? Gud välsigne dig, det är jättebra. Jag är guilty as charged på det. Så det behöver inte vara något fel, men det kan vara bara ett sätt att kalibrera, pejla. Vart befinner jag mig? Vart har jag mitt fokus? Och vad lägger jag mina pengar på? Vad ägnar jag min tid åt? Och när du gör det här, likväl som att du inte ska köra bil utan glasögon om du behöver glasögon, kör aldrig bilen med att kolla i backspegeln. Förr eller senare hamnar du i ett dike eller så krockar du med någon. Jättedum idé. Men backspegeln finns ju där för att man ska ha lite pejl och sen kunna gasa framåt, eller hur? Jag vill bara se att ni vaknar här liksom. Och förlåt att det blir lite så här bilkörningsparalleller här, men jag tänker att det är på något vis en bra grej bara att liksom, som introduktion, bara hjälpa oss att tänka framåt här. För, vet du vad, för drygt 20 år sedan så var jag i en ålder av att fick börja övningsköra. Och jag hade min övningskörningspremiär med någon som David känner, som har förflutet som körskollärare. Och det var uppe i Vännästrakten. Så att jag, mina norrlandskopplingar, vi flyttade upp för bara 6 år sedan, så jag går dem liksom också långt tillbaka. Min ursprungsfamilj, vi brukade titt som tätt fira semester i en stuga utanför Vännäs. Och då i alla fall så minns jag så väl vad de här instruktionen var när jag skulle börja övningsköra. Jag hade aldrig suttit bakom ratten och sitter man och så säger han, Håkan som han heter, lugnt och sansat. Och så ser du till att du har blicken liksom där borta så att du ser vart du ska åka. Okej, okay. Ja, liksom, det är för den som kör så är det kanske basic knowledge. Men för mig som var helt ny så det var liksom, okej, okay, jag ska se där framme så att jag vet vart jag åker. Och jag tänker att det är lite samma sak för dig och mig. Det är så otroligt lätt att bli distraherad. Det är kanske inte bara jag. Och jag kan säga att som förälder så det blir så otroligt, man blir som påmind om den här egenskapen av distraktion när man tittar på sina barn. Du går och gör det här och så bara, du skulle ju dit, du går åt fel håll. Och jag tänker så här, jag säger inte det för att hänga ut mina barn, utan den egenskapen kommer ju någonstans ifrån. Jag känner igen mig alldeles för väl i somliga beteenden där. Du skulle göra det, ja just det skulle jag göra. Så. Och det här med att fokus är ju något som vi också behöver behålla. För att annars så tappar vi det. Och det är väldigt, väldigt lätt. Så därför så bara vill jag, bara, min bön är att den här, vi alla ska gå från den här söndagen, den här gudstjänsten, påminna om vad vi ska ha vårt fokus. Och så kan Gud få tala till oss, vi befinner oss i olika säsonger, olika platser i livet. Och en del saker vi kommer tala om kanske kommer pricka någon mer, och något annat kommer pricka någon annan mer. Men jag har 4 områden vi ska fokusera på. Och det första, vårt fokus, är Gud. Jesus säger i Matteus 6. Sök först Guds rike och hans rättfärdighet. Då ska ni få allt det andra också. Sök först. Gud är vårt främsta fokus. Det är svårt att börja någon annanstans, eller hur? Gud är vårt främsta fokus. Jesus säger också, det är bara ett som är nödvändigt. I Lukas 10 så har vi den här berättelsen om när Jesus hälsar på 3 syskon som heter Lazarus, Marta och Maria. Och så säger Marta till Jesus, Jesus säger åt Maria att hjälpa mig, hallå. Det är så mycket sysslor och pysslar med här, vet du. Och då så svarar Jesus till Marta, Marta, du bekymrar dig och oroar dig för så mycket. Och så säger han, men bara ett är nödvändigt. Och Maria har valt den goda delen och den ska inte tas ifrån henne. Och vad var det Maria gjorde då? Istället för att springa omkring som ett yrväder och pyssla. Det är inget fel, vi måste städa ibland hemma. Eller i kyrkan, alltså ni förstår mig rätt. Men Maria, hon valde att sitta vid Jesu fötter. Och vi måste börja där. Och vi ska inte slita det från någon annan, utan tvärtom. Det här är det som är det nödvändiga. Jag säger att det är det som är nödvändigt. Det andra kanske är bra, men det här som är nödvändigt. Så fokus Gud. Och det handlar ju om att sitta, vi sitter vid Jesu fötter, det handlar om att lära känna honom. Jesus definierar det eviga livet som vi är så tacksamma för, att Gud gav sin son för att var den som tror på honom inte ska gå förlorad utan få evigt liv. Jesus säger att evigt liv är att de känner dig, den enda sanna Guden och den som du har sänt, Jesus Kristus. Och att känna Jesus, lära känna Jesus, det gör vi ju vid hans fötter. Jag älskar personligen definitionen som, definitionen, beskrivningen som Paulus har när han kom till tro. Ni vet, han hade ganska dramatiskt omvändelse ögonblick till av, inte stolen men hästen. Och Jesus kommer med ljussken och så. Och sen lite senare så i alla fall så är det en broder som heter Ananias som kommer till honom. Och det här, det Ananias säger till Paulus, tänker jag, gäller dig och mig också. Det här sammanfattar vårt fokus på Gud. Jag läser från Apostlagärningarna 22, vers 14 och 15. Det står så här. Våra fäders Gud har utvalt dig till att lära känna hans vilja och att se den rättfärdige och höra rösten från hans mun. Du ska vara hans vittne för alla människor och vittna om vad du har sett och hört. Gud har utvalt dig och mig. Det är det frälsningen handlar om. Det är det liksom, Gud skapade människan för gemenskap. Gud frälste människan för att föra oss tillbaka till gemenskap med honom. Så att vi får se honom, han som är den rättfärdige. Så att vi får höra hans röst. Lära känna hans vilja. Det här är vårt främsta fokus. Amen. Jesus svarar själv när han får frågan i Matteus 26, vers 36. De frågar, vilket är det största budet i lagen? Då svarar Jesus, du ska älska Herren din Gud av hela ditt hjärta, av hela din själ, av hela ditt förstånd. Det är det största och första budet. Som Jesus har sagt att det är det största första budet, vi ska söka Guds rike först. Då är Gud vårt främsta fokus. Och Bibeln talar om att utan tro är det omöjligt att behaga Gud. Men för den som kommer till Gud måste tro att han finns till och lönar den som söker honom. Och jag tänker så här. Det bibelordet är så härligt. För det visar ju på att grunden för den här relationen är tro. Att kunna lära känna Gud, det går inte utan att vi tror på honom. Men tron handlar också om att vi lär känna honom. Vi kan lita på hans löften. Vi ser vem han är. Vi ser att han går att lita på. Så det är det första. Det andra som jag tänker på här är vårt fokus. Vårt andra fokus är det andra. Starkt va? Vi fortsätter läsa från Matteus 22. Det är vi ändå där. Vers 39 och 40. Sedan kommer ett som liknar det. Han pratar om buden alltså. Du ska älska din nästa som dig själv. På dessa två bud hänger hela lagen och profeterna. Alltså att älska Gud och att älska människor. Det är sammanfattningen av allt. Så låt oss ha fokus på Gud och låt oss ha fokus på andra. När vi älskar Gud, när vi tror på honom, då blir det ju att en naturlig konsekvens på något sätt. Att hans kärlek som har fyllt oss, som förvandlat oss, bara spiller över, rinner över och vi vill ge vidare till andra, eller hur? Jag tycker Paulus skriver det så bra här i Galaterbrevet 5 och vers 6. Han säger, i Kristus beror det inte på om vi är omskurna eller oomskurna, alltså om vi är judar eller inte, utan alla, bara vi i Kristus är det viktiga. Och sen, utan om vi har en tro som är verksam i kärlek. Kom inte att säga att du har en tro om du inte älskar. Vad är det för tro du har då? Spelar det ingen roll? Då älskar du Gud på samma sätt som du älskar ett filosofiskt ideal. Det här stod inte i manus, men det var bra. Nej, men alltså, ibland så vi pratar också om att älska på väldigt så här lättvindigt sätt. Ja, men jag älskar blått, det är min favoritfärg. Ja, eller jag älskar glass. Eller jag älskar älfärs. Alltså, och jag älskar Gud. Liksom, vi älskar på väldigt olika sätt, eller hur? Och Gud älskar mig inte på samma sätt som jag älskar glass. Tack och lov. Utan hans kärlek är väldigt utgivande. Han utgav. Och jag tänker bara att vi kommer ihåg på vilket sätt vi har kärlek här. Och ett fantastiskt bibelställe som har med det här att göra. När vi ser hur kärleken till Jesus spiller över till andra. Jag antar att många här känner igen Petrus. Han är en sån här härlig kille. Jesus hade så många härliga efterföljare. Och de var så otroligt olika. Jag menar, någon tycker pengar är intressant. Någon annan vill störta romarna. Och sen så, och så Petrus då, han har så här alla tjänster på utsidan. Och så har ju han då förnekat Jesus precis innan korsfästelsen. Och tuppen gal. Och han har förnekat 3 gånger. Och nu spolar vi fram till efter uppståndelsen. Och det är vid en strand i Genesarets sjö. Johannes 21, vers 15. Så har vi en dialog här mellan Jesus och Petrus. Som är så här, ni känner igen den, men vi kan väl läsa den i alla fall. När de hade ätit sa Jesus till Simon Petrus. Simon, Johannes son, älskar du mig mer än de andra? Han svarar, ja herre, du vet att jag har dig kär. Jesus sa till honom, för mina lamm på bete. För andra gången frågade han, Simon, Johannes son, älskar du mig? Han svarade, ja herre, du vet att jag har dig kär. Jesus sa till honom, var en herde för mina får. För 3:e gången frågade han, Simon, Johannes son, har du mig kär? Petrus blev bedrövad när Jesus för 3:e gången frågade, har du mig kär? Och han svarade, herre, du vet allt. Du vet att jag har dig kär. Jesus sa, för mina får på bete. Jesus kollar inte om Petrus älskar människor. Jesus kollar om Petrus älskar Jesus. Och utifrån det så vill han att Petrus ska ha omsorg om andra. Både lamm och får. Jag tänker det talar om olika mognadsfaser. Kanske olika åldrar. Jag är så tacksam att vi har en kyrka som har allt från nyfödda till de som har kommit lite längre på banan, så att säga. Så, när vi har fokus på Gud, vi har fokus på andra. Sen vill jag, så att man kan väl säga så här att du kan se att vårt fokus på Gud, där talar vi om tro. Fokus på andra handlar om kärlek. Och det tredje skulle jag tala om är fokus evighet. Det talar om hopp. Saken är att om man tänker, om man kollar på historien, vad är det vi läser om oftast? Om vi läser om civilisationer, vi läser om imperier, eller hur? Romarriket och sådär. Men finns romarriket kvar idag? Var det evigt bestående? Men människor som levde i romarriket, det är eviga varelser. Det enda som består för evigt, det är människor. Och tro, hopp och kärlek. Det står i Bibeln, eller hur? Gud har lagt evigheten i varje människas hjärta. Och jag tror att det gör att det finns en krok som Gud kan klicka in i. Hos var och en, oavsett hur mycket de förnekar att Gud inte finns eller inte bryr sig. De vet att skaparen har lämnat sitt fingeravtryck i oss. Vi tillhör honom. Och när vi möter honom så finner vi meningen med våra liv. Men utan Gud, då blir saker och ting både meningslöst. Och menar, människor brottas med ångest, brottas med smärta och olika jobbiga saker. Och utan Gud, utan att det finns någon mening, så blir det hopplöst. Undra på att det är ett mörker som verkligen omger många. Men jag tror att om du befinner dig i en mörk passage, så tror jag att Gud idag vill bättra på ditt mörkerseende. Så att du kan behålla rätt fokus och se att han är med dig. se att med honom finns det hopp. Amen. Och det är så lätt återigen att distraheras av allt som snurrar i vår värld. Vår värld tänker bara på det som hör den här världen till. Men vi som troende, vi som följer Jesus, måste tänka längre än så. Låt oss läsa andra Korinthierbrevet 4, vers 17-18. Står det så här: vår nöd som är kortvarig och väger lätt bereder åt oss en väldig och överväldigande härlighet som väger tungt och varar för evigt. Vi riktar inte blicken mot det synliga utan mot det osynliga. Det osynliga är förgängligt, men det osynliga är evigt. Amen. Är inte det här ett fantastiskt perspektiv? Att komma ihåg det eviga och se vad är det som är temporärt och vad är det som är evigt. Och det hjälper oss att ha rätt fokus. Det perspektivet hjälper oss att se både oss själva, att se andra och se Gud. Och hjälper oss också att prioritera och fatta beslut. Kan inte heller låta bli att vi bara läser också från 1 Petrus kapitel 1, vers 3 och 4. Ska vi läsa det tillsammans? Välsignad är vår Herre Jesu Kristi Gud och Far. I sin stora barmhärtighet har han genom Jesu Kristi uppståndelse från de döda fött oss på nytt till ett levande hopp, till ett arv som aldrig kan förstöras, fläckas eller vissna och som förvaras åt er i himlen. Visst är det härligt? När vi ser evighetsperspektivet så får vi perspektiv. Och vi är födda på nytt till ett levande hopp. Ett levande hopp. Och här så tänker jag att det är så viktigt att vi kommer ihåg att vi har fått ett hopp att också dela med oss av. Senare i 1 Petrus så står det om att Gud vill att vi ska kunna förklara det hopp vi har. Alltså det hopp ni har. Alltså vi som grupp, vi som kyrka. Sen så självklart så använder Gud oss var och en, men jag tror att vi på något vis ska också se det här kollektiva. En annan översättning säger att förklara det hopp som finns inom er. Så det liksom, men det är ändå plural. Det är liksom till oss, andra person plural, fattar ni? I sommarlov, förlåt att jag drar grammatik. Men jag tänker att det finns något kollektivt. Som Guds församling, som Guds folk, så är vi bärare av hopp. Vi är hope tanks, vad kallar du vill. Redan nämnt det här, men vi kan ändå bara läsa det lite snabbt. Matteus 6 och 19. Står, samla er inte skatter på jorden där rost och mal förstör och tjuva bryter sig in och stjäl. Samla er skatter i himlen där varken rost eller mal förstör och där inga tjuvar byter sin själ. För där din skatt är, där kommer också ditt hjärta att vara. Har vi himlen för blicken så stoppar vi, investerar vi på rätt sätt. Och sen då, det här leder oss ändå vidare till den sista fokuspunkten. Jag vill kalla det fokusuppdraget. Fokusuppdraget. För det här hänger ju som ihop med att har vi fått möta Gud, fått lära känna honom, älskar vi verkligen människor och vi vet att vi har ett hopp att ge vidare, då finns ett uppdrag, mina vänner. Du kanske tänker så här, så fort du hör ordet missionsbefallningen så tänker du att det där gäller min granne liksom. Eller någon annan. Men liksom, du kanske tänker att jag är ingen missionär. Ja, men vi suddar ut det lite grann för en stund. Vår kyrka är en missionsförsamling, 100%. Vi älskar mission, förstå mig rätt. Men bara det Jesu uppdrag, han säger inte ni som är mina följare, alla ska bli missionärer. Han säger, ni ska göra lärjungar. Och det är uppdraget. Det gäller oss alla. Att vi ska följa Jesus själva, bli lärjungar, likna honom. Och när vi följer Jesus, då blir det ju som en naturlig konsekvens av det. Att vi vill att fler ska få ta del av det vi har fått. Vi vill att fler ska få också baka på. Följ med du också, följ Jesus. Som jag följer honom. Och då måste vi själva leva liv som då är värda att kopiera. Men så fokus på uppdraget. Kommer ihåg så väl för julen 2012, då hade jag och min numera fru Magdalena, vi hade varit tillsammans i 4 månader. Och så var jag nere och hälsade på hennes familj för första gången. Jag kom ner på juldagen och så var jag där över jul. Och då så minns jag en gång vi satt och spelade spel, inte med föräldrarna utan med hennes syster och hennes numera man då, som är min svåger och svägerska. Satt och spelade ett spel som var typ bondespelet. Ja, jag har aldrig spelat det innan eller efter, men det var kul just då. Men min kära svåger då, han hade lite svårt att hålla sig vaken. Och det han gjorde då, det har liksom satt sig på min näthinna. Och han bara, fokus på uppgiften. Fokus på uppgiften. Och just det, han sa fokus, eller hur? Fokus på uppgiften, fokus på uppdraget. Vi får liksom inte tappa fokus. Så tänker vi går till, vi har läst från andra Korinthierbrevet 4, nu går vi till fram ett kapitel till kapitel 5. Så står det så här. Vers 11 och sen vers 14 och 15. Vi vet alltså vad det är att frukta Herren. Och därför försöker vi vinna människor. Och så står det i vers 14. Kristi kärlek driver oss. För vi är övertygade om att en har dött för alla. Och därför har alla dött. Och han dog för alla. För att de som lever inte längre ska leva för sig själva. Utan för honom som har dött och uppstått för dem. Kristi kärlek driver oss. Har vi fått möta hans kärlek, har hans kärlek förvandlat oss, då vill vi betjäna människor. Då vill vi nå andra. Jag lyssnade på en predikan här. Det var en pastor som ställde en fråga som typ nitar mig. Så att jag bearbetar den. Men jag tänkte att jag kan ändå då utifrån den ärligheten och öppenheten bara dela den vidare. För den utmanade mig så mycket, apropå just det här. Fokus på uppdraget, fokus på andra. Han sa så här. Om Gud skulle besvara alla dina böner, skulle det förändra hela världen eller bara ditt liv? Han kallar det andlig närsynthet. Apropå att om man inte har skärpan på. Och det här som jag är ärlig och säger, det här utmanade mig. Och jag säger inte det här för att så här lägga en stor fet blöt filt på någon eller banka huvudet bara för att det träffade mig i solarplexus. Utan jag bara tar det som en utmaning till dig och mig. Att om vi nu tänker att vi har tid att kunna låta Gud tala till oss, lägga fokus inför den säsong vi kliver in. För en del ny termin kan innebära att man börjar en ny utbildning eller ett nytt jobb eller vad som helst. I det, bara låt Gud få ge dig sitt perspektiv så att du har hans fokus. För har vi fått ta del av vänskapen med Gud och förvandlat, så vill vi ge det vidare, eller hur? Det står även vidare, det står faktiskt inte på skärmarna, men jag bara läser här från vers 20 och lite framåt i andra kor 5. Så här, vi är alltså sändebud för Kristus och Gud vädjar genom oss. Vi ber på Kristi uppdrag, låt försona er med Gud. Han som inte visste av synd, honom gjorde Gud till synd i vårt ställe för att vi honom skulle bli rättfärdiga inför Gud. Som Guds medarbetare uppmanar vi också att ta emot Guds nåd så att det blir till nytta. Han säger ju, jag bönhör dig i nådens tid, jag hjälper dig på frälsningens dag. Nu är den rätta tiden, nu är frälsningens dag. Försoningens tjänst. Försoning handlar om att kalla tillbaka till enhet, kalla tillbaka till vänskap. Ditt och mitt uppdrag är att kalla tillbaka människor till den relation med Gud som Jesus har dött för att de ska kunna få. Han har öppnat vägen. Och Jesus talar själv om i olika liknelser om hur människor missar målet, hur människor har fel fokus för att de tillåter sina hjärtan att distraheras. Vi går inte dit, men du kan, om du vill, anteckna bara. Men du känner till Matteus 13. Där har du liknelsen om såningsmannen. Och så förklarar Jesus vad de här olika jordmånarna betyder. Det finns sten i mark. Och det finns tistlar och törnen. Jag tror att sten i mark kan betyda både synd som vi inte gör upp med, oförlåtelse. Tistlar och törnen säger Jesus att det är världsliga bekymmer. Och världsliga rikedomar tror jag det också står. Och som Jesus sa till Marta, Marta, du bekymrar dig så mycket. Bara ett är nödvändigt. Det är en så här typisk distraktion. En annan är i Lukas 14. Då har Jesus en liknelse om en bröllopsfest. Och då bjuds människor in. Och så har de en den ena och den andra har olika ursäkter till varför de inte ska komma. Ah, men du, alltså, jag har precis köpt en åker, va? Jag måste gå och kolla in den. Eller jag har köpt en ny oxar. Jag köpte en ny bil. Måste ut och provköra lite liksom. Eller, alltså jag har precis gift mig. Jag måste ta hand om min fru. Det är, alltså, inget av det där i sig behöver vara dåliga saker. Men om man då väljer det framför Jesus, då blir det knas. Alltså, där får vi bara någonstans vara lite ödmjuka. Okej, det här kanske inte passar mitt schema, det kanske inte är dålig timing, kanske. Men om det är Jesus som bjuder in, hallå, då måste jag fokusera på rätt grej. Eller hur? Och kom ihåg det också. Jesus ber oss aldrig att släppa någonting. Utan om det inte är så, för att han har faktiskt tänkt ge oss någonting bättre. Eller hur? Han bjuder in oss till en fest, till en bröllopsfest. Lammets bröllopsmåltid. Inte något arbetsläger. Det är fest, hallå! Kom igen! Och gör dig redo. Tacka jag och haka på. Men som sagt, det här är också exempel på distraktioner, eller hur? Så jag vill bara avsluta med, låt oss vandra genom livet och den här hösten som kommer med målet i sikte. Låt oss ha målet i sikte. Och jag tänker så här, i OS-tider så blir det att jag kan liksom inte helt riktigt undvika första kor 9. Paulus, han levde på en tid där faktiskt olympiska spelen fanns. Men Korint, där fanns det ett annat spel som liknade olympiska spelen. Ismiska spelen hette det. Så när han då börjar prata om det här med lopp och boxning och sånt som även finns på OS idag, så var inte det främmande för de som läste då. Han säger så här i första kor 9, vers 23. Allt gör jag för evangeliet för att även själv få ta del av det. Vet ni inte att alla löparna som springer på arenan är det bara en som får priset? Spring så att ni vinner det. Alla som tävlar måste ha disciplin i allt. De måste utöva självkontroll. De gör det för att vinna en segerkrans som vissnar. Vi för att vinna en som aldrig vissnar. Jag springer alltså inte utan att ha målet i sikte. Jag boxas inte likt en som slår i tomma luften. Alltså jag springer inte planlöst, jag springer inte osäkert eller på ett tveksamt sätt eller på måfå. Utan jag har målet i sikte. Och jag boxas inte likt en som står i tomma luften heller. För det är en verklig kamp och det är en verklig fiende vi slåss mot också. Slåss vi i tomma luften, då är vi ingen fara för någon. Men vi ska vara farliga för fienden, eller hur? Ni som har öron att höra, men förstår vad jag säger. Höll jag på att säga. Nu sa jag det. Men vi fortsätter bara ta något det här med målet i sikte innan vi helt och hållet går ner för landning. David, du får gärna komma upp. Vi läser från Filipperbrevet 3 och vers 14. Några välkända versar. Men jag tänkte att jag ska läsa dem faktiskt från The Message på svenska. Och det står det så här. Nu är det återigen Paulus som säger, och han pratar om att sträcka sig framåt. Då säger han så här: jag påstår inte att jag begriper det här bättre än alla andra. Men jag har blicken fäst på målet. Och där står Gud och hejar framåt mot Jesus. Jag har startat, jag är på banan, jag tänker inte ge upp. Så låt oss ha målet i sikte. Vi som vill ha allt Gud vill ge oss. Och några av er har tänkt sig något annat och hoppas att inte behöva ge allt. Då kommer Gud tids nog att få er på bättre tankar, ska ni se. När vi är på rätt väg, låt oss då fortsätta framåt. Och så sista vi läser som Paulus ord från Apostlagärningarna 20. Säger han så här i sitt tal till församlingen i Efesos när han ska lämna dem. För det här återigen knyter till ha målet i sikte och löpa sitt lopp. Vers 24 så säger Paulus så här: men jag anser inte mitt liv vara värt något för mig själv. Bara jag får fullborda mitt lopp och den uppgift jag har fått av Herren Jesus. Att vittna om Guds nåds evangelium. Fokus på uppgiften. Vi ska inte bara börja, vi är sådana som slutför. Amen, vi går i mål. Vi ska hålla ut, vi ska inte ge upp. Och för att kunna komma i mål måste vi behålla fokus. Hebreerbrevet 11, som vi redan citerat, där står det också om Mose. Det står att i tron vägrade Mose som vuxen att kallas faraos dotterson. Han valde hellre att bli förtryckt tillsammans med Guds folk än att ha en kortvarig njutning av synden. Han räknade Kristi vanära som en större rikedom än Egyptens alla skatter. För han hade blicken riktad mot lönen. Och genom tron lämnade han Egypten utan att frukta kungens vrede. Han höll ut. Han höll ut, han gav inte upp. Han höll ut därför att han liksom såg den osynliga. Och det sista jag tänker att vi läser tillsammans här. Hoj med då, vem är den osynliga att hålla blicken fäst vid? Det är ju Jesus, eller hur? Och hela kapitel 11 talar om många olika personer som har vandrat trons vandring och som verkligen är hjältar i tron. Och då så börjar kapitel 12. När vi nu har en så stor sky av vittnen omkring oss, låt oss då lägga bort allt som tynger och särskilt synden som snärjer oss så hårt och löpa uthålligt i det lopp vi har framför oss. Vi börjar här, bara stanna till här. Vad säger vi? Ska lägga bort allt som tynger, särskilt synden. Det som distraherar, det som förtar vårt fokus, det som tynger oss. Och så låt oss ha blicken fäst på Jesus, trons upphovsman och fullkomnare. För att nå den glädje som låg framför honom uthärdade han korset utan att bry sig om skammen och sitter nu på högra sidan om Guds tron. Om vi bara går tillbaka till vår första fokus, Gud. Att få se honom, höra hans röst, lära känna hans vilja. Om det finns saker i ditt och mitt liv som är distraktioner, sånt som tynger oss. Kanske till och med finns synd som vi behöver lämna vid korset. Men det kan också finnas annat som inte nödvändigtvis är synd, men som kanske har fått för mycket utrymme. Så vill jag bara låta oss ge oss själva en stund här idag. Att få lämna saker. Vi behöver inte vänta till hösten börjar. Vi kan göra det redan nu. Tänker vi kan stå upp tillsammans. Men bara som avslutning här, bara uppmuntra oss allihop. Låt oss ha blicken fäst vid Jesus. När vi har blicken på Jesus, då klarar vi av att löpa loppet uthålligt. Då har vi blicken fäst vid Jesus. Då spiller den kärleken till honom över så att vi bryr oss om andra. När vi har blicken fäst vid Jesus så vet vi att vi är kallade till ett evigt hopp. Och när vi har blicken fäst vid Jesus så vill vi dela med oss av honom till människor runt omkring oss. Fruktan har en tendens att se bakåt, men tron ser framåt. Tänk på Petrus när han, återigen, ni vet, han var ju den enda som gick ut på vattnet och ville möta Jesus. Det gick bra så länge han såg på Jesus, men sen när han började se vad det stormar runt omkring så började han sjunka. Befinner du dig i en storm, bara fäst din blick på Jesus. Oavsett vart du befinner dig, fäst din blick på Jesus. Och sen, eller är du kanske med där att, oh men vänta nu, det finns människor runt omkring mig. Jag kanske borde se andra människor, jag kanske ska bry mig mer. Och kom ihåg vart du är på väg. I evighetsperspektivet, så att ditt hjärta hamnar rätt. Så behåll fokus rätt i allt. Det kanske inte alltid är lätt, men i slutändan det är så värt. Jag tänkte att vi ska gå in i en stund av att bara söka Gud tillsammans. Vill du ha förbön kan vi självklart be med dig. Men jag tänker så att vi prisar Gud, och vill man får man gärna bara komma fram bara för att själv söka Gud. Låt honom få tala till dig. Om det är så att du känner att, ja, men här har min blick grumlats, eller mitt fokus behöver justeras, så bara mellan dig och Gud, bara låt det få vara ett sånt ögonblick. Eller du kanske befinner dig här när jag läste det här bibelordet om att ta emot Guds nåd så att det blir till nytta. Idag är frälsningens dag. Du kanske inte har tagit emot Guds nåd på ett personligt plan och sagt, Jesus, jag vill tro på dig, jag vill följa dig. Då är det klart att du ska ta tillfället i akt. Idag är frälsningens dag. Då kan vi självklart be med dig också. Och det som är så härligt, Bibeln talar om att när helst någon omvänder sig, så tar slöjan bort. Det som har ju grumlat blicken, vi kan se klart igen. Bibeln talar också om att närma er Gud så ska han närma sig er. Det här närmandet är en konstant rörelse. Och vi ska hela tiden ha, när vi har fokus på Gud, så vill vi hela tiden närma oss honom och han kommer nära oss. Så vi bara ber en bön, sen prisar vi Gud. Och vill du som sagt bara ta tillfället i akt och bara söka Gud, eller bara på din plats, känn dig helt fri. Men bara, det är bara uppleva att det är det vi ska göra här idag. Bara ge oss själva chansen att kunna justera så att vi har fokus rätt inställt inför det som ligger framför. Oh, Jesus. Jesus Kristus. Jesus, vi älskar dig så mycket. Och vi tackar dig att du är den som har älskat oss först. Oh, Jesus, jag bara ber för var och en i den här lokalen och var och en som följer den här gudstjänsten online. Jesus, jag tackar dig att du verkligen älskar var och en så mycket. Allt börjar med att vi får möta med din kärlek och förvandlas av din kärlek. Och Jesus, jag bara ber, är det någon som aldrig har fått möta din kärlek eller känner sig tom i tanken, så bara ber dig, Jesus, att du ska låta din heliga ande på nytt bara utgjuta din kärlek i våra hjärtan den här stunden. Och så att vi bara tryggt kan också bara vila i dig, lita på dig, lita på dina löften, lita på att du är den du är och att allt du har sagt, det håller, det går att lita på. Och Jesus, också jag bara tackar dig för att du har gett oss evigt liv. Vi lever inte för det som är här på jorden, vi lever för evigheten. Men jag tackar dig att när vi söker dig och har blicken fäst på det som är där ovan, så tar du också hand om allt här på jorden också. Jag tackar dig att du hjälper oss att ha rätt fokus, så att du hjälper oss att prioritera rätt, att fatta rätt beslut. Och jag tackar Jesus att i allt detta så bara vill du möta oss, du vill tala till oss. Och jag tackar att du också bara vill ge oss ny glädje. Ny glädje i att få följa dig. Ny glädje i att få betjäna andra. Ny glädje i att leva för ditt rike. Ny glädje i uppdraget, vad det än vi står i, vad det än vi tjänar. Så bara tackar dig Jesus. Du är här och du vill möta med oss. Du vill tala till oss. Vi älskar dig så mycket Jesus. Vi älskar dig. Halleluja. 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 Så låt oss bara ta prisa Gud. Och så kan vi ta och söka honom tillsammans.